Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i Israel-Palestina-konflikten. Det vill säga hela Emmas intervju med Anders Persson, som är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. En hel del av svaren kommer du säkert känna igen från måndagens A-kurs, men mycket är också helt nytt. Anders berättar bland annat om hur konflikten har utvecklats sedan slutet av 1800-talet och varför den har blivit så politisk. Men först om hans egna upplevelser av att vara på plats i Jerusalem den 7 oktober, då Hamas attackerade Israel.
Jag befann mig ju på ett hotellrum med min doktorand. Det var tidigt på morgonen och vi hade stämt träff att vi skulle ses 8 på morgonen utanför våra hotellrum för att göra en utflykt tillsammans in på då Västbanken. Och jag väcktes ju upp av en rad notiser på min telefon att det var raketbeskjutning och att Hamas hade infiltrerat och angripit samhällen inne i Israel. Jag förstod direkt att det här skulle leda till ett krig och jag sa till min doktorand att vi kan ställa in alla våra utflykter idag. Och jag började förbereda mig för att göra media. Just då så gick det första flyglarmet och jag var otroligt oförberedd på det. Jag hade liksom ingen mat, ingen dricka, knappt liksom pengar i kontanter och så vidare. Så vi fick ju, till att börja med, vi fick fly in i trapphuset. Vi bodde på ett ganska enkelt hotell som saknade skyddsrum. Så vi fick fly in i trapphuset och hänga där ett tag. Och sen vid något tillfälle gick vi ut och ställde oss på balkongen och fotograferade med våra telefoner när då raketerna sköts ner av det israeliska luftförsvarssystemet som i skyn precis ovanför där vi befann oss. Och sen så inleddes ju det här kriget ganska snabbt och vårt universitet gick in och gjorde allt vad de kunde för att evakuera oss och se till så att vi kom hem. Så jag tillhörde ju de svenskarna som flögs ut först av alla. Vi hade ju som särskild hjälp av Falk som arrangerade det.
Det pågår ju många konflikter i världen, men varför följs just den här konflikten så noggrant?
Det har att göra med många saker. Dels så är ju olika religioner inblandade här. Olika supermakter, framförallt USA, tidigare Sovjetunionen, numera Ryssland, vill säga Kina som blir allt mer närvarande i regionen. Så man kan säga att supermakternas roll, regionens strategiska betydelse vad gäller resurser och så vidare, hotet som regionen utgör för liksom potentiell destabilisering av Europa och det faktum att den kan spilla över på ett sätt som inga andra konflikter gör. Den är också otroligt viktig för identitetspolitik, liksom både på höger och vänster och galtan och liksom religiösa och sekulära identiteter och har varit så väldigt, väldigt länge. Så det är några utav anledningarna som gör att den här konflikten har en unik förmåga att spilla över på europeiska samhällen, däribland i Sverige. Om man tänker sig till exempel att alla de ukrainska flaggor som hissades i solidaritet med Ukraina efter Rysslands invasion, mig veterligen har ingen av dem vandaliserats. Och så fort det då är tal om att till exempel resa israeliska flaggor eller palestinska flaggor eller visa solidaritet för en deras sidan, så leder det till otroligt mycket politiskt käbbel och det leder till en massa bråk och demonstrationer. Vi har även sett liksom att det leder till antisemitism och även rasism mot palestinier.
Hur lång tid tillbaka i tiden behöver man gå för att förstå ursprunget till den här konflikten som vi ser nu i Israel och Palestina?
De flesta bedömare skulle säga att man bör gå tillbaka till någon gång under andra halvan av 1800-talet. Israels officiella startdatum för konflikten är 1860. Det året började judarna i Jerusalems gamla stad att bosätta sig utanför stadsmurarna, vilket ledde till konflikter med de araber som bodde där då. Men de flesta bedömare skulle nog säga att konflikten började på allvar i samband med vågorna av judiska immigranter till Palestinaområdet i samband med sionismens bildande i slutet av 1800-talet, vilket ledde till friktion och konflikter med araberna som bodde där då. Samtidigt ska vi ha klart för oss att det har bott judar kontinuerligt i Palestinaområdet under liksom hela tiden. Tillbaka liksom till Bibelns tid och även såklart långt före det. Men på 1800-talet till följd av antisemitism och nationalism och annat i Europa så blir det ju vågor utav judiska immigranter som kommer dit.
Och hur kom då staten Israel till?
Ja, alltså först var det en röstning i FNs säkerhetsråd om en delningsplan för Israel där då en majoritet av länderna röstade för. Och sen utropade Israel sin självständighet på våren 1948. Och då var det redan konflikter och krig, det som kallas för 1948-årskrig. Det började något år innan och fortsatte något år efter. Men då bildades ju Israel och det är ju 3 år efter att andra världskriget tar slut.
Och vissa menar ju då att man liksom gav bort ett palestinskt land, men det har liksom inte funnits ett land där som har tillhört palestinierna, eller?
Nej, alltså det här området som kallas för Palestinaområdet har ju haft många olika härskare genom historiens lopp. Och då blir det en fråga hur långt man ska gå tillbaka, men romarna var ju där och sen så var det ottomanska riket och innan dess var det Saladin och korsridarna. Sen var det ju det brittiska imperiet som då hade Palestinaområdet som ett protektorat eller som någon typ av koloni. Och där så lovades, genom det man kallar för Balfour-deklarationen, lovade britterna att man skulle upprätta ett hemland för judarna, inte nödvändigtvis en stat, men ett hemland för judarna där. Så det gav ju också legitimitet till sionisterna som sedermera bildade Israel. Och som du sa, så väldigt många araber i Mellanöstern, framförallt muslimer men även kristna, menar ju att det var orättfärdigt. Dels av britterna att ge det här löftet, och menar vad i hela fridens namn hade de för rätt att ge sådana löften, menar de. Och säger det mera orättfärdigt att erkänna Israel och sådär. Så från det perspektivet som då också delas utav delar av vänster så kallas det ibland för liksom ett öppet sår från kolonialtiden och så vidare. Sen finns det ju såklart andra bedömare, till exempel liberaler och de allra flesta liksom stater, eller alla stater egentligen skulle jag säga, i väst ser ju Israel som en legitim stat av olika anledningar, för att det är det judiska folkets hemland på grund av vad som hände under förintelsen och andra skäl.
Men var det självklart att judarnas hemland skulle bli på palestinskt område?
Nej, det var det inte. Det fanns ju andra platser som också diskuterats, till exempel en del av Uganda i Afrika, Patagonien i Argentina. Men det fanns ju en självklar koppling mellan liksom det judiska folket, sionismen och platsen, Palestina-området som det kallades på den tiden.
Vad hände då när Israel utropade sig som självständig stat?
Det var ju redan krig innan och kriget fortsatte. Och där vann Israel en klar seger över de andra länderna som deltog. Och då kan man säga att den israeliska statsbildningen konsoliderades. Och Israel erkändes ju också utav en lång rad stater, långt ifrån alla, men en lång rad, däribland Sverige. Men det var oklart, och det har varit oklart alls sedan dess, vilka Israels gränser är. Och Israel har aldrig klart och tydligt definierat dem, så det råder oklarheter var Israel börjar och slutar någonstans.
Vilka är då Fatah och PLO?
PLO är en paraplyorganisation där många olika organisationer finns med. Den bildades på 60-talet och det största partiet där är Fatah-partiet. Och det bildades på 50-talet. Och man kan säga att PLO står för Palestinas befrielseorganisation. Och det var ju en nationalistisk, i huvudsak sekulär, vänsterinriktad rörelse som var ganska liten i början, men som väckte sig starkare, som fick större legitimitet och som hade en väldigt karismatisk ledare som heter Yasser Arafat, som är otroligt omtvistad på alla håll och kanter. Ibland säger man att han är den absoluta liksom, motsatsen till en framgångsrik ledare. Han var liten och han var ful, men han hade en speciell karisma och liksom en otroligt stark, auktoritär, sen samtidigt inkluderande ledarstil. Jag hann aldrig träffa Arafat personligen. Jag var utanför hans högkvarter för 20 år sedan, precis innan han dog. Men han hade den typen av auktoritet så att folk som då kände honom och som satt i möten med honom sa att folk var så rädda att sitta på möten i Arafat att man började knappt liksom röra ett vattenglas ifall Arafat skulle bli förnärmad. Så det var den typen av auktoritet han hade. Sen samtidigt innebar det att han var en stark ledare. Han kunde inkludera folk och han blev palestiniernas odiskutabla ledare, och men med en del kritik, framförallt på senare. Han dog 2004, och man kan säga att från 80-talet och framåt så växte islamistgrupperna sakta men säkert sig starkare och utmanade också mer och mer hans ledarskap. Så när han dog var han ju kraftigt ifrågasatt, och då hade ju Hamas hunnit växa sig väldigt starka.
Men han lyckades då på något sätt ena det palestinska folket. Mm. Och när bröt sen sexdagarskriget ut?
1967. Och det är ett otroligt viktigt krig. Därför att då tredubblar Israel sitt territorium. Och det kallas för sexdagarskriget just därför att Israel vann en väldigt klar militär seger på 6 dagar. Mot då Egypten, Jordanien och Syrien, och så var det några andra länder som hjälpte dem liksom med att skicka materiell och personal och sådär. Och det är då som det man kallar för ockupationen började. Här ska vi göra klart för oss dock att många palestinier menar ju att ockupationen började redan 1948 i samband med när Israel bildades. Men så talar man ju inte om det i Sverige.
Och vad blev följderna av det här kriget?
Enorma följder. Israel blev en regional supermakt. Det man kallar för liksom socialism, nationalism, sekulära idéer diskrediterades på bred front i Mellanöstern. Och istället så började fler och fler ropa att islam är lösningen. Så det hade en enorm effekt för att bereda vägen för både för politisk och militant islamism. Även om det tog lite drygt ett årtionde innan de här idéerna slog igenom på allvar.
Och det var efter det här som israelerna började bosätta sig på ockuperad mark.
Precis.
Och de här bosättningarna, på vilket sätt har de påverkat relationen mellan Israel och Palestina?
De har haft en jättestor inverkan därför att bosättningarna byggdes på ockuperad mark av olika anledningar. Dels fanns det militär strategiska skäl, byggdes liksom på kullar och höjder och sådär för att kunna kontrollera områdena. Dels byggdes det av religiöst signifikanta platser, till exempel vid helgedomar i Hebron och på andra ställen. Och dels byggdes bosättningarna över resurser som strategiska vattenkällor och så vidare. Och huvudprincipen med bosättningarna var att behålla Israels kontroll över området. Så till exempel som EU då, Sverige har ju pekat ut bosättningarna som en av de absolut svåraste frågorna för konflikten, just därför att ju större mark bosättningarna tar upp, desto mindre mark blir det för det som EU och Sverige hoppades skulle bli en palestinsk stat.
Och sen bröt då oktoberkriget ut. Var det som en reaktion på de här bosättningarna?
Nej, det skulle jag inte säga. Kanske delvis på bosättningar som byggdes i Sinai på den tiden och som sedermera avvecklades efter det som kallas för 1973 års krig eller oktoberkriget eller Yom Kippur-kriget. Det var snarare så att de arabiska länderna då, framför allt Syrien och Egypten, ville ta tillbaka militärt de områdena som Israel hade ockuperat, och det gjorde man, eller man försökte göra det, med ett överraskningsanfall på den heligaste dagen i den judiska kalendern, Yom Kippur. Och det var den 1973, alltså nästan på dagen 50 år före Hamas terrorangrepp på Israel nu. Och det kriget var oerhört signifikant. Det var, man ska säga, både när man kallar för sexdagarskriget eller junikriget med en mer generisk term, och oktoberkriget eller Yom Kippur-kriget. Nu ska man komma ihåg att olika sidorna har olika namn på det här, och jag som forskare får liksom navigera mig emellan det här. De här krigen var ju framförallt krig mellan arméer på slagfält, så de allra flesta som dog var ju soldater. Vilket för så vis gjorde krigen, om man får lov att säga det, mer rena inom situationstecken, med få civila överlag som dog i de krigen. Kriget 1973 var otroligt signifikant därför att för det första så hade de arabiska staterna initialt väldigt stora framgångar. Israel togs på sängen, blev chockat och sådär. Liknande effekt som vi såg i det här senaste angreppet. Dock, det här är mycket värre eftersom att det är civila och med gisslantagarna och allt det där. Men oktoberkriget 1973 var också otroligt allvarligt därför att det drog in båda supermakterna i USA på den ena sidan, på Israels sida, dåvarande Sovjetunionen på den egyptiska och den syriska sidan. Och de här två hotade liksom med att potentiellt sätta in kärnvapen. Så det fanns en rädsla att det skulle utveckla sig till ett kärnvapenkrig, och så blev det inte det. Men det som det också hände var att den oljeproducerande kartellen OPEC, som då har säte i Mellanöstern, gick ut och fyrdubblade priserna. Man minskade sin produktion av olja och man bojkottade också vissa av de länder som stödde Israel. Och det gjorde att priset på olja gick upp. Det var $3 innan kriget. Det gick upp i $12 eftersom fyrdubbling av oljepriset, vilket är enormt på en så kort tid. Så det ledde till det man kallar för oljekrisen. Och det var totalt kaos därför att världsekonomin drevs ju i stora mått på olja. Då ska vi komma ihåg, vi är 50 år tillbaka i tiden. Vi har ju i huvudsak en ekonomi som är industribaserad då, där olja användes på många håll. Så det lättare leder till oljekrisen, det leder till en enorm chock för västvärlden, ekonomisk strul och så vidare. Det ledde ju också samtidigt till att enorma summor pengar transfererades från det man då kallade för den industrialiserade världen till de här länderna i Mellanöstern. Det sätter ju en enorm fart på deras ekonomiska utveckling. Så handeln till exempel mellan EU, som det hette EG på den tiden, och de oljeproducerande länderna i Mellanöstern gick upp med 1000% på 70-talet. Så vi ser liksom ett skifte i världsekonomin där enorma pengar förs över till, och det här lägger ju sin tur grunden för till exempel mycket av det välstånd som vi ser i Dubai och i Saudi och på andra håll. Och det knyter ju också Mellanöstern närmare både Europa och USA med handelsförbindelser. Lite senare så investerar så mycket av de här pengarna tillbaka i Europa och i USA, inte minst i vapenhandel. Så det knyter samman ekonomierna här. Det krig 1973 ledde till sist efter några år till fred mellan Israel och Egypten. Det kallas för Camp David-avtalet, och sedermera det israelisk-egyptiska fredsavtalet. Det lyfter också upp statusen för PLO. Så europeiska länder börjar så smått att förhandla med PLO och bjuda in dem till Sverige. Det är slutet på 70-talet, början på 80-talet. Arafat kommer till Stockholm och får träffa Palme, och det leder till en massa ramaskri huruvida det var rätt eller fel att träffa honom och sådär. Men Sverige tillhörde ett av de länderna som gick i bräschen för att legitimera PLO och dess ledare Arafat. Otroligt kontroversiellt, och än idag så är det många olika människor som tycker väldigt olika om det här. Allt ifrån att det var moraliskt rätt, att det liksom bidrog till fred och det som sedan skulle kallas för Osloavtalet, till att det var liksom det mest förkastliga man kunde göra och förhandla liksom med en person som förknippades med terrorism och allt det här. Så det är otroligt kontroversiellt än i våra dagar.
Varför tror du att Sverige tog ställning i den frågan? Var det för att Arafat var socialist och att man upplevde någon sorts släktskap?
Delvis. Sverige stödde ju det man på den tiden kallade för befrielserörelser och hade nära förbindelse med ANC i Sydafrika, Palestinafrågan. Och där kan man ju säga att stödet för ANC blev ju väldigt lyckat. Medan till exempel Sveriges relationer med Kuba blev mycket mer problematiska, och även med palestinerna och PLO. Och idag har ju den frågan blivit närmast toxic, då det är otroligt känsligt att förknippa sig med det som idag är författarpartiet och PLO. Det kallas för den palestinska myndigheten idag. Sen samtidigt ska man säga att väldigt få i Sverige har ju någonting till övers för de militanta islamisterna i Hamas och andra.
Idag när vi pratar om den pågående konflikten, då handlar det ju ändå ganska mycket om religion, islamister, judar. Hur var det på den här tiden? Vilken roll spelade religionen i oktoberkriget?
En väldigt, väldigt liten roll skulle jag säga. Och det gäller i de andra krigen dessförinnan också. Vi ska komma ihåg att både sionismen och den palestinska nationalismen är ju två nationalismer som i huvudsak är sekulära, med vissa undantag, men i huvudsak är sekulära nationalistiska rörelser. Och så går vi tillbaka bandet och ser att det är väldigt lite religion till exempel i första världskriget, väldigt lite religion i andra världskriget. Och jag skulle säga i stort sett ingen religion alls i krigen 1967 och 73. Men effekten kommer därefter. Och i min forskning så kallar jag den här perioden, den här andra halvan på 70-talet, för religionernas resning. Och det är något som jag tycker är väldigt, väldigt spännande att titta närmare på, just därför att jag inte har svaren på det, men jag tycker att jag har identifierat en stor och viktig forskningsfråga. Därför att på bara några år så upplever alla de tre monoteistiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam, snabba uppsving för det man kan kalla antingen för den politiska användningen av religion eller den religiösa användningen av politik. Och vi ska spela tillbaka bandet lite här och säga också att på 60-talet så trodde alla smarta akademiker som sysslade med att studera samhället, alltså sociologer och alla sådana här människor, trodde att med moderniteten, alltså den tid vi lever i idag, med hög utbildning, hög levnadsstandard, hög urbanisering och allt det här, så skulle religion fasas ut. Och vi skulle se tillbaka på religionen ungefär som vi ser på vikingagudar eller troll eller häxor, som gamla historiska vidskepliga saker. Och det blev precis tvärtom. Och just för alla tre religioner, och säger det mer även för buddhismen och hinduismen. Det som då händer är till exempel först, om vi tittar på Israel och judendomen, bildas det en grupp som heter Gush Emunim som då vill bygga bosättningar. Några år senare kommer Likudpartiet, det man kallar för de nationalreligiösa, till makten 1977 i Israel. Kommer de till makten. Och kastas arbetarpartiet ut. Helt nya idéer, nya partier, ny ideologi och allt det här. Så det innebar liksom ett uppsving för liksom religion i det israeliska samhället. Och året efter 1978 anses ju som nyckelåret för kristendomen. En ny påve kommer till makten, Johannes Paulus den andra. Otroligt konservativ i värderingsfrågor. Han hamnar helt snett vad gäller liksom debatten kring den katolska kyrkans övergrepp. Han vägrar att träffa liksom offer. Och ja, hamnar helt snett här. Han gör viktiga saker för att störta kommunismen i Östeuropa. Men han hamnar helt snett här. Och han använder också liksom stora kors och liknande när han talar. Exakt samtidigt började de evangelikala i USA, de är i huvudsak protestanter, att växa sig starka. Och sen idag så är de en av det republikanska partiets största och viktigaste väljarbaser. Det är 1978 då, och 1979 är nyckelåret för politisk och militant islam. Fyra viktiga saker händer för islam då. Det är revolutionen i Iran, första gången som islamister tar makten i ett stort och viktigt land i Mellanöstern i modern tid. Första fredsavtalet mellan Israel och en arabisk stat på våren, mellan Israel och Egypten. På hösten så sker det man ibland kallar för en av de första jihad-operationerna i modern tid. Militanta islamister tar över stora moskén i Mekka, det där Kaaban finns, där muslimer välfärdar. En av dem utropar sig till Mahdi, som är en knepig terminologi inom islam betyder någon typ av Jesusfigur. Han säger att han är frälsare och sådär. Och religiösa muslimer tjafsar om huruvida det finns eller inte finns och så vidare. Men det bidrog till liksom ett stort uppsving för militant och politisk islam. Och den sista grejen som händer 79 är att Sovjetunionen invaderar Afghanistan. Och det är då liksom Bin Laden, alla de åker hit och sådär. Så de här händelserna är kopplade till varandra och sammantaget så liksom lägger de grunden för det vi idag kallar liksom för modern, både politisk och militant islamism. Jag kan slänga in en grej till också, att Kina börjar öppna upp exakt under den här perioden också. Så det är extremt mycket saker som händer, stora och viktiga händelser. Lite senare i historien ser vi även det här religionernas resning i Indien. Modi som styr Indien idag är ett typiskt exempel på liksom en person som man kallar för nationalreligiös. Både stark nationalist och religiös samtidigt. De munkarna i Burma som attackerar den muslimska minoriteten, samma sak. Så det är någon stor och viktig fråga som jag ibland brukar fundera på när inte jag kan sova. Så sitter jag och tänker hur i hela fridens namn hänger allt det här ihop, och sen somnar jag gott när jag har funderat ett tag.
Har du någon teori, eller har du somnat innan du har hunnit formulera någon teori till vad det beror på?
Ja, det är svårt, tror jag. Det är svårt att säga någon metateori som fångar in alltihop, och det som gör att det är extra spännande är att det sker så 77, 78, 79 efter varandra. Alltså om man går in och tittar på liksom, okej, varför hände den iranska? Det gör den hände på grund av det och det. Men man kan ju se i alla de här processerna att religiösa krafter reagerar ju på det tidigare etablissemanget som man i vissa fall, till exempel då, som i Iran eller i Turkiet, har påtvingat en form av sekularisering på befolkningen. Vad gäller kristendomens fall kan man ju se det kanske som en reaktion på det man kallar för fri sex och 68-rörelsen och vänstervåg. Alltså med ett konservativt svar på utvecklingen som skedde ett årtionde tidigare. Så det är extremt stora och svåra frågor. Det är just därför de är intressanta att ge sig i kast med, tycker jag.
Är det under den här perioden som Hamas bildas också?
Nej, utan den bildas 1987 i Gaza. Men man kan ju säga att liksom grunden till Hamas läggs någonstans här också. Och Hamas kommer ursprungligen från det muslimska brödraskapet i Egypten, bildas på 20-talet i Kairo. Och deras utveckling går upp och ner. Men 79 är nyckelåret för politisk och militant islam. Och efter det så poppar ju de här militanta islamistgrupperna upp som svampar. Vi har ju exempel Hezbollah 82, Al-Qaida 87, Hamas 88 och andra grupper som kommer i kölvattnet av det här.
Om vi snabbspolar framåt ytterligare lite så kommer vi till 90-talet och Osloavtalet. Vad innebar det avtalet?
Osloavtalet kallas ibland för hoppets triumf över historien. Att det visar sig att det trots allt gick för palestinier och israeler. Det var inte ett fullständigt fredsavtal, men det var början till ett sådant. Och där hjälpte Sverige till, Norge hjälpte till, hemliga förhandlingar med de här olika sidorna. Och Sverige menade till exempel på att ja, men den tidiga politiken med att legitimera Arafat och bjuda in honom och moderera honom och så ledde fram till det här. Så det var någonting bra vi gjorde, och så såg man ju på det på den tiden. Osloavtalet kallas för det därför att de hemliga förhandlingarna skedde framförallt i Oslo. Där var svenskarna lite förbannade för att det inte skedde i Stockholm. Man hade haft, man kallade för en Stockholmskanal innan, som man då hade haft en viss framgång, och sen så tog normen över och ruddade i mål, kan man säga. Och det är såklart att Sverige stödde det absolut helhjärtat, men det fanns också en viss förbittring att man inte själv hade kunnat vara med här. Det gav väldigt stor prestige till normen att man hade lyckats med det här. Men i korthet så innebar det att parterna erkände varandra, så PLO erkände Israel och Israel erkände PLO, men man erkände inte en palestinsk stat, så det fanns en asymmetri i det. Och Osloavtalet gick också ut på att man skulle ha en stegvis, gradvis fredsprocess där Israel skulle lämna tillbaka stegvis delar då av Västbanken och Gaza i takt med att palestinierna visade sig om de skulle kunna styra de här områdena eller inte. Och det var en svår process, det var kantat av våld och terror, det var två steg framåt och tre steg bakåt, men man kan säga att fredsprocessen avancerade ändå på 90-talet trots en massa problem. Bosättningar fortsatte byggas ut, en massa terrordåd från Hamas och även något från Israels sida. Premiärministern i Israel sköts ju ihjäl av en israelisk terrorist och så vidare. Så det var en jobbig period, kan man säga, uppslitande, och det här tar ju slut 2000 när den andra intifadan bryter ut. Ett stort massuppror mot Israel, lett av de militanta islamisterna. De hade även använt självmordsbombningar och så under Oslo-processen. Men nu var det liksom ett stort militariserat uppror ledda av Hamas och palestinska islamiska jihad. Då inträffar ju också året efter september-attackerna. Så det sätter ju in Israel-Palestina-konflikten, det man kallar för kriget mot terrorismen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och när kom då Hamas till makten i Gaza?
Ja, alltså man växte sig successivt starkare efter man bildades. Man växte sig starkare på 90-talet, ännu starkare i början av 00-talet. Och sen så har palestinierna fria val 2006. Och det är bland de friaste valen som då dittills någonsin hade hållits i Mellanöstern om man bortser från Israel. Så det var en enorm grej av palestinierna att lyckas hålla fria val under väldigt svåra förutsättningar med uppdelade territorium och pågående ockupation och så vidare. Det var val som då erkändes som fria utav EU och Sverige och alla inblandade. Och Hamas vann. Vilket var en skräll för många. Och EU och Sverige tänkte, ja, i hela fridens namn ska vi hantera det här. Och det ledde till att man ställde upp 3 stycken krav på Hamas. Man var tvungen till att ta avstånd från våld. Man var tvungen till att respektera ingångna avtal och några andra saker. Och det gjorde inte Hamas. Och därför så startade då EU, det man kallar för en icke-kontaktspolicy gentemot Hamas. Man bojkottade rörelsen helt enkelt. Och på samma sätt så ska man ju av sig själv också då från att bli en viktig aktör. Så den svåra frågan, ska man hålla öppna dialoger med den här typen av rörelser? Ja, då ska man inte göra det. Och det är en massa tjafs kors och tvärs huruvida det ena eller det andra är rätt och huruvida det ena eller det andra är liksom moraliskt eller realpolitiskt riktigt och så vidare. Men man kan ju säga till exempel att när saker som det här händer, som Hamas angrepp på Israel, ja, då har de europeiska länderna svårt att förhandla med Hamas, till exempel med fritagning av europeiska medborgare och så vidare, när man liksom inte har etablerade kontakter på det sättet som man hade haft om man hade bibehållit relationerna. Samma sak gäller liksom med Hezbollah i Libanon och med talibanerna efter att USA lämnade där. Så det är svåra, snåriga politiska frågor att hantera.
Men trots det här så erkände ju FNs generalförsamling Palestina 2012.
Ja, palestinierna försökte under Obamas tid som president först att få till stånd ett erkännande i säkerhetsrådet 2011. Det misslyckades och så gick man tillbaka 2012 till generalförsamlingen. Och där blev man erkänd som en del som icke-medlemsstat, alltså en knepig terminologi. Och det var en bit över 100 länder som erkände Palestina då. Och 2 år senare så gör Sverige också det, bland det första som den första Löfven-regeringen gjorde. Också ganska, eller oväntat, de hade hintat om det i valkampanjen, men det kom lite som en chock och det ledde till enormt dåliga relationer. Men Israel blev en jättestor inrikespolitisk fråga. Det ledde till massor med hat och tjafs som fortfarande pågår. Jag menar, en av sakerna som vi har sett idag efter Hamas angrepp mot Israel är ju huruvida det var rätt eller fel att erkänna en palestinsk stat och så vidare. Det ledde till en enorm hatkampanj mot framförallt då dåvarande utrikesministern Margot Wallström.
Har det här inneburit liksom fortsatta spänningar mellan Sverige och Israel?
Ja, det gjorde det under många år. Och så är det mer så begravdes stridsyxan när Ann Linde åkte på besök i Israel för några år sedan. Och sen dess har ju Sverige väldigt goda relationer med Israel. Det har också att göra med att den nya borgerliga regeringen med stöd av Sverigedemokraterna är väldigt, väldigt pro-israeliska. Vi har sett den svängen också i den svenska opinionen. Alltså att Israel är en stor och viktig del för det man kan kalla för den nya högern eller högerns väldigt stora uppsving i Sverige som vi har sett under det sista årtiondet.
Hur har relationen mellan Israel och Palestina varit sedan Hamas kom till makten?
Ja, problematiskt kan man säga. Och det var det även innan såklart. Och Israel har ju haft svårt att hantera Hamas på olika sätt och en rad krig och andra mindre konfrontationer har ju skett sedan ett stort krig 2008-2009, ett stort krig 2014 och nu det här och mindre konfrontationer emellan. Sen samtidigt har ju Israel ändå föredragit att Hamas ska styra Gaza, vilket kan tyckas märkligt. Men så har det varit. Så Israel har ju samarbetat med Qatar för att Qatar ska föra in pengar till Hamas då för att förse regeringen. Alltså Hamas har ju, förutom att man har ungefär 30 000 stridande eller terrorister, så har man ju också många tusen människor som jobbar i ministerium och byråkrater och tjänstepersoner och sådär. Och de människorna har ju fått lön via Qatar. Så Israel har ju liksom hjälpt till där att stötta Hamas-regimen, indirekt i alla fall. Och sen samtidigt så har man ju också ständigt varit i strid med Hamas. Och det kan ju tyckas paradoxalt för människor som inte är experter på den här konflikten.
Den här spänningen som finns mellan judar och muslimer i Sverige, som till exempel att många judar inte vågar bära Davidstjärna, går det att härleda det till Israel Palestina-konflikten eller har den något annat ursprung?
Ja, det kan man delvis. Alltså, en del av den antisemitism som vi ser i Sverige kommer ju ifrån muslimer och andra med rötter i Mellanöstern. Och en hel del av det är ju dels är det kopplat till antisemitisk propaganda i de här länderna, liksom horribla skolböcker och så vidare. Och delar av det är ju kopplat till den pågående konflikten mellan Israel och grannländerna. Och det är också en grej här som är viktigt att säga, att många palestinier och andra emellan som erkänner ju inte Israel som en legitim stat. Och då blir det att man istället för att tala exempel om Israel och Israel talar man bara om judar. Och det är den typen av stereotypisering som öppnar vägen för rasism och antisemitism. Så vissa kritiker till exempel på högerkanten menar ju att, och det är även till exempel Kristersson sa det nu också för bara någon vecka sedan, att en del av antisemitismen i Sverige är importerad från Mellanöstern. Och det är ju ett jätteproblem att hantera det till exempel i skolorna i Malmö och på andra håll. Och vi ser ju också i datan att de största nivåerna av anmälda antisemitiska hatbrott händer ju i regel när det är krig i Israel-Palestina-konflikten 2008, 2009, 2014. Och det återstår att se var vi kommer att hamna efter det här kriget.
Vad var det som hände nu i oktober?
Hamas attackerade Israel i ett spektakulärt, antingen man kan kalla det för terrordåd, jag tycker att det är att förminska situationen. Det var ett militärt angrepp på Israel som var ett led i Hamas strävan att förgöra Israel. Så det som då sker på lördag morgonen den 7 oktober, jag befann mig för övrigt i Israel just då, var att först så genomförde Hamas en omfattande raketbeskjutning mot Israel. Man avfyrade 2500 raketer inom någon timmes lopp. Och därefter så forcerar Hamas den barriär som finns mellan Gaza och Israel. Dels så spränger man den, man klipper upp den, man flyger över den. Man använder sjövägen runt om och kanske också att man använder tunnlar för att gräva sig under den. Det är lite oklart om man gjorde det. Och till att börja så trodde vi att det var ett par dussin Hamas-terrorister som hade invaderat Israel. Och i efterhand så visade det sig att det var kanske ett par tusen, och att det även då fanns civila palestinier som kom efter dem när då barriären var sönderslagen. Och jag har ju sett till exempel på videos allt från då barn på cyklar som cyklar då över gränsen till liksom en äldre farbror på kryckor som är med och attackerar ett av de israeliska samhällena inne i Israel. Och de genomför då fasansfulla massakrer, framförallt på civila, i kibbutzer och på en musikfestival, en massa andra förfärliga övergrepp. Och de tillfångatar och kidnappar uppskattningsvis ett 200-tal israeliska civila och soldater, och i nuvarande stund är det drygt 1300 som har dött på den israeliska sidan. Och omedelbart efter det här så förklarar Israel sig vara i krig med Hamas och har då gjort omfattande flygbombningar utav Gaza som har lett till ett väldigt stort lidande bland civilbefolkningen i Gaza.
Ja, vi har ju verkligen nåtts av fruktansvärda bilder från förödelsen i Gaza. Men blev du förvånad av Hamas attack, eller var det väntat?
Jag blev otroligt förvånad. Detta här är en händelse som man kallar för Israels 11 september, som har totalt skakat om hela det politiska och militära landskapet. Inte bara i Israel utan i hela regionen. Detta är ett nytt kapitel för Israel-Palestina-konflikten. Och man kan säga så här att om Hamas hade gjort 1% av det man gjorde, om man hade infiltrerat Israel och begått en terrorattack som hade dödat kanske 13 israeler, och man hade tillfångatagit 1% av det man gjorde, så skulle det i sig ha sett som spektakulärt och liksom maximum vad de flesta bedömare trodde att Hamas var kapabla till. Och det i sig skulle ha räckt för ett krig. Nu gjorde de liksom 100 gånger det som experter menar det var deras maximala de kunde uträtta. Så en total chock för Israel och för andra i regionen också.
Israel har ju fått mycket kritik för sina blockader mot Gaza, och nu har de infört en total blockad som de kallar det. Hur skiljer sig det här från den blockad som infördes efter att Hamas kom till makten?
Ja, Israel införde ju en, som man sa det, total blockad mot Gaza efter Hamas angreppskrig mot Israel. Och ganska snart så visade det ju sig att det inte gick att upprätthålla det, och USA och andra krävde ju att Israel skulle lätta på den och släppa in olika typer av förnödenheter. Och så har ju också skett, om en i liten skala långt under Gazas hjälpbehov. Men USA och andra pressar ju på för att det ska ske mer hjälp till Gaza för att lätta på det civila lidandet. Och man kan säga att den blockad som det har gällt sen 2006 har ju gått lite upp och ner och sett annorlunda ut beroende på den politiska utvecklingen. Och nu senast kan man säga, alltså precis före Hamas angrepp mot Israel, så hade ju Israel tillåtit 15 000-tal palestinier från Gaza att arbeta i Israel. Och nu misstänker man ju att de användes för att samla underrättelseinformation mot de samhällena, vissa av de samhällena som angreps, att då gästarbetare fotade, ja men dels hus och säkerhetsanordningar och så vidare. Så den politiken har ju visat sig vara ett stort misslyckande från Israels sida. Och man kan ju säga att Israels strategi mot Hamas, som då gällt sedan 2006, har ju kollapsat totalt med det här kriget som Hamas startade.
Vad måste hända för att det ska bli fred i regionen?
En bra fråga, och faktum är att regionen var väldigt fredlig innan det här kriget, vilket är något som nästan ingen vet om. Om man tittar på till exempel data från Uppsala, så här, det finns en känd databas där som listar alla konflikter i världen, alla krig och många som dör i krig och så vidare. De kom ut med en rapport nu tidigt i höst över läget 2022. De mäter ju data för ett år och sen så publicerar de rapporten efteråt. Och i den rapporten stod att världen nu är mer våldsam än på 20-25 år, sen folkmordet i Rwanda, och att det leds av två särskilt förfärliga krig, Rysslands krig i Ukraina och Etiopiens krig i Tigray-regionen. Och sen skrev lite längre ner i rapporten att ja, Mellanöstern är den fredligaste regionen i hela världen. Vilket får många människor att trilla av stolen. Men det som har hänt i Mellanöstern de sista åren är att vi har haft en lång rad normaliseringsprocesser. Så alla länder har normaliserat med varandra. Israel med 4 arabiska länder, Iran med Saudiarabien och Iran och Förenade Arabemiraten, Turkiet med några länder, Qatar med några länder, den syriska regimen med några länder. Så normalisering kors och tvärs liksom. Palestinien lämnas utanför det till stor del och var bittra på de här processerna. Och vissa bedömare menar att den här attacken kan ha haft som delsyfte att hjälpa de normaliseringssträvanden som var på väg väldigt långt gångna mellan Israel och Saudiarabien. Och det var ju tänkt att det skulle bli Bidens fjäder i hatten inför det kommande valet i USA. Istället för den fjädern i hatten så fick han ett krig i knäet.
Och nu då, efter den här attacken och det här nya kriget, har man verkligen satt käppar i hjulen för att det ska bli stabil fred i området?
Det ser ju onekligen ut så i nuläget. Sen ska man ju komma ihåg att vi är i ett läge just nu där vi är i början på det här kriget. Och många olika scenarion är möjliga för framtiden. Om man till exempel jämför med kriget 1973 så var det också, det var blodigt och det var kaosartat och så vidare. Men det ledde ju efter några år fram till att det blev fred mellan Israel och Egypten. Så krig har ju den förmågan att det kastar upp hela kortleken i luften och så får man sitta och vänta och se vart korten landar någonstans innan man kan se vad det är för bild som framkommer. Men till exempel kriget 1973 svepte ju bort hela den liksom politiska och militära ledningen i Israel, gjorde att helt nya partier, politiker och idéer kom till makten och det skapade ett helt annat politiskt samtal. Så krig och konflikter och kriser har ju ofta den förmågan att det skapar helt nya förutsättningar för det politiska samtalet, kan man ju säga, på covid-pandemin och så vidare.
Det låter ju faktiskt hoppfullt.
Ja, alltså det är svårt att vara hoppfull när man är mitt under ett krig. Och det har ju också en speciell dynamik där ingen talar om fred och så vidare. Det kan ju också vara så att en sida besegrar den andra. Det är också ett resultat utav vissa krig.
När man följer flödet i sociala medier så tycker jag att man slås av hur vitt skilda uppfattningar olika grupper har angående den här konflikten. Är det bara något som pågår i sociala medier eller är det här något som generellt präglar just den här konflikten?
Det präglar generellt den här konflikten och det brukar vara så att en del av till exempel politiska partier, ibland Socialdemokraterna, till exempel Göran Persson som var otroligt israelvänlig och Anna Lind som var då pro-palestin, så partiet splittrat där emellan. Vi ser ju en tydlig höger- och vänsterkoppling i synen på Israel och Palestina-frågan idag. Men vi ser ju en otrolig polarisering i, kanske inte så mycket i gammeldags media, tv och tidningar, men på sociala medier är den ju väldigt, väldigt stor och har varit så under många år. Och jag tycker att jag kan se en skillnad där. Jag är ju född i början på 80-talet så jag tillhör ju vad man kallar det, kanske den första generationens sociala medier användare. Och jag använder kanske Facebook och Instagram och Twitter och sådär, medan mina ungar använder TikTok och Snapchat och säkert andra sociala medier som jag inte har så bra koll på. Och jag kan tycka att man ser en skillnad där. Särskilt TikTok har det ju varit en väldigt, väldigt dels råa tongångar och också liksom barn som kommenterar den här konflikten och kan skriva liksom, ja men, taskiga saker kors och tvärs och så vidare. Så jag tycker att det finns en generationsfråga där också vad gäller sociala medier. Så ska jag säga det också att jag spenderade väldigt mycket tid på det som kallas för X nu och som heter Twitter innan de första dagarna av det här kriget. Därför att jag tyckte att de var snabba med att ladda upp nytt material och videos och uppdateringar. Och bland de kanalerna jag följde, nu har jag ju liksom kanske vissa vägar att söka information och så som man kanske inte har om man är 15 år och sitter i sina föräldrars källare. Men jag måste säga att väldigt mycket av de videos som spreds då i början och som var overifierade, ser det mera ett antal timmar senare, faktagranskades och verifierades av etablerad media. Så jag kunde tycka att i alla fall där och då så hade Twitter mer rätt än fel, skulle jag säga. De får ju otroligt mycket kritik och berättigade i många avseenden, men det är en väldigt viktig informationskälla, åtminstone för folk som vet hur man ska söka efter information.
Om vi pratar lite kort om de här olika narrativen som olika sidor av konflikten har. Vad skulle du säga är det liksom pro-palestinska narrativet?
Ja, det finns ju olika lager på löken här på de olika narrativen. Det är inga monoliter, någon av dem. Men det pro-palestinska narrativet, alltså då ser man ju Israel som en kolonialmakt. Man ser som att palestinierna är under ett kolonialt förtryck. Att man är under en hemsk ockupation. Och då menar jag också att ja, men vi utsätts för ett kolonialt våld där ingen ser oss, där ingen bryr oss och där ingen bryr sig om våra döda. Och man gör även liksom, ska man säga, en hudfärgskoppling där och säger att ja, israelerna är i huvudsak vita och de får mycket mer uppmärksamhet och så vidare än vad vi får. Så det är ju väldigt starkt och liksom viktimiserande narrativ. Och det gör i sin tur också att det är lättare för palestinierna att koppla ihop sina narrativ med till exempel Black Lives Matter i USA. Och man kan säga att det finns en intersektionalitet emellan dem. Och intersektionalitet betyder att olika grupper som känner sig förtryckta kämpar mot någon typ av samma mål och så vidare. Och på samma sätt, om man tittar på det israeliska narrativet, återigen, det är inget monolitiskt. Men där ser man ju sig också själv som offer. Så det är två väldigt starka offernarrativ som står mot varandra. Och israelerna säger, ja, men nu har vi utsätts för ren önskar. Det är liksom den värsta massakern som begåtts på det judiska folket sen förintelsen. Och inte bara det, jag menar judar över hela världen riskerar att råka illa ut på grund av det här. Och varför i hela fridens namn kan ett land som Sverige inte säkerställa att någon ska kunna gå med en davidsstjärna eller visa en judisk identitet i en skola utan att man ska behöva råka illa ut? Och den typen av frågor har ju det svenska samhället tyvärr inga lösningar på. Och det gör ju också till exempel att Israel säger, men hur ska vi, som vi kommer aldrig kunna förhandla med ondskan, vi kommer aldrig att kunna hitta någon lösning och så vidare. Så det gör ju att i nuläget ser det ju väldigt, väldigt svårt ut att hitta någon typ av fred här. Sen kan det ju vara så att vi vet ju om att många konflikter till sist löses på något sätt, antingen via militära medel eller via förhandlingar.
För dig då som är expert, i och med att den här frågan är så infekterad och det finns de här liksom narrativen som står emot varandra, är det svårt att på något sätt komma till sanningen när man undersöker de här frågorna eller att hålla sig neutral som en sorts saklig expert på området?
Ja, men det ställer ju en rad utmaningar. Och jag har sysslat med det här sedan jag var 12 år gammal och jag visste redan när jag var barn liksom, att detta här kommer inte bli en popularitetstävling. Liksom. Det är inte därför jag är engagerad här. Jag själv använder inte termer som neutral eller opartisk eller objektiv. Jag tror inte att man ska göra det i samhällsvetenskapen därför att de flesta skulle säga att det går inte att skilja en forskare från ett forskningsämne. Det kan man ju säga till exempel att de flesta EU-forskare är positiva till EU. Då har de svårt att hantera Brexit, för det kommer som en överraskning för dem. De flesta som forskar om feminism är antingen positiva till feminism eller feminister själva. Då kan man ju hamna i en spänning med att man är forskare och aktivist. Och alla forskare, oavsett ämne, tenderar att övervärdera sina ämnen. Man kan ju inte skicka in en forskningsansökan och säga att detta här är oviktigt, men ge mig en massa pengar. Utan man måste ju som forskare säga att detta här jag gör är jätteviktigt. Och det är så viktigt så att det står över alla möjliga andra saker. Jag är ju såklart formad av allting som har präglat mitt liv, från min födsel till min uppväxt, till min utbildning, till liksom misslyckade Tinder-dater. Precis allting i mitt liv har påverkat mig till den jag är. Och hade jag fötts i ett flyktingläger i Gaza eller i en israelisk bosättning eller i Ryssland eller i Kina, så hade jag säkert sett världen annorlunda än vad jag gör idag. Min roll som forskare, till exempel när jag är med i media och så vidare, är att svara så sanningsenligt som möjligt på de frågor jag får. Och i den mån det går, backa upp mina svar med aktuell data, med aktuell forskning eller med referenser på annat håll. Och det finns ju liksom ingenting egentligen som är objektivt där på något sätt. Jag menar, det finns ju oftast liksom en kontext där man väljer att liksom rama in ett ämne i. Frågor kan vara värdeladdade på olika sätt. Och man säger ju ofta liksom att alla har en agenda. Och det tror jag gäller även forskare. Jag har aldrig träffat en forskare som är ett vitt papper. Vita papper finns bara i skrivaren, brukar jag säga till mina studenter. Och när de kommer ut så är de färgade. Och samma sak gäller med alla människor som lever och växer upp.
Tack Anders Persson för att du vill vara med i vår podd och tack för att just du har lyssnat. Hoppas vi hörs igen om en vecka då jag, Clara Wallin och Emma Frans är tillbaka med en ny A-kurs och överkurs. Halloween kommer det handla om då. Och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.